Snön har anlänt till Ringvägen i Stockholm, så även ett nytt godmorgon i NHL. Stenhårda snöbollar i form av senaste nytt från ligan. Vi tar oss till Las Vegas där vi träffar Björn Wedheim som ju är expert på Formel 1 på Viaplay. Och så kommer Valter Skarsgård hit som ju gjorde succérollen Börje Salming i The Journey of a Legend. Så fullmatad timme. Varmt välkomna att ta del av det bästa från världens bästa hockeyliga. Och vi gör det i form av Mattias Nordström. God morgon Mattias.
God morgon.
Och god morgon Rickard Gynge. Vi har skrivit hockeypensionär på dig. Lagkapten i AIK i fjol, 14 olika klubbar. Skyttekung i SHL, SM-guld med Växjö. Hur mår du?
Det är jättebra faktiskt. Kul att vara här. Ja.
Hockeypensionär om jag säger det. Vad tänker du då?
Men det låter ganska bra i mina öron faktiskt. Det är första steget på nästa kapitel i livet. Så, jag är förväntansfull.
Ja, vad handlar det kapitlet om? Vad får du fram?
Jag funderar lite och har väl ett ganska tomt blad här nu och med vad jag ska göra. Det finns mycket roligt med ishockey som man kan pyssla med. Men det finns också en del intressanta grejer vid sidan om. Så att, jag känner mig för lite grann och vet inte riktigt än.
Och jag vet att hockeypulsen är hög. Du var sladdade hem från Jönköping igår kväll efter HV71s match. Hur mycket följer du hockey nu på plats?
Ganska mycket faktiskt. Jag var när jag spelade så var jag väldigt så här, ville inte kolla på hockey. Jag kunde inte kolla på några andra lag och slappna av. Utan jag var med så här, när jag inte spelar själv, då vill jag göra andra saker och slappna av liksom. Men nu när jag har lagt av så har man kunnat börja njuta lite av att kolla hockey och följa. Så att nu kollar jag en hel del faktiskt. Ja,
och Mattias han blev så glad. Äntligen lite AIK-färgning i studion. Det brukar vara mycket Djurgården. Mats Sundin satt ju på den här stolen förra veckan till exempel.
Ja, det är kul när AIK är här. Det ska vi ha mer av tycker jag framöver. Ja.
Just det här steget man har varit aktiv till att man slutar. Hur svårt och komplicerat var det för dig Mattias?
Det är alltid en utmaning. Samma här vi pratade om att det är tomt blad. Man vet inte hur man ska göra. Och det är för att man kommer från ett väldigt inrutat liv. Där man, jag tror många hockeyspelare trivs i det här. Man får tiden när bussen går. Det är träning. Man vet var man ska infinna sig. Helt plötsligt blir det mycket frihet under ansvar. Som öppnar många dörrar. Men det kan också vara en utmaning. För att man är lite vilsen. Ingen som efterfrågar längre att du ska vara på is i tid. Så att det finns två sidor av det där.
Vi ska prata mer om karriären där, Rickard, men vi tar och öppnar NHL-dörren, det som har hänt under natten till idag. Mycket med svenska ögon sett. Till exempel 3 stycken svenska målskyttar i mötet mellan Detroit och Islanders. Och det är ju rätt ovanligt. 3 mål och samtliga är svenska som gör. Simon Holm som gjorde målet för Islanders som dock föll mot Red Wings.
Ja, det är väl ett gott betyg att vi har så många duktiga svenskar i världens bästa hockeyliga som också producerar. Så att det är kul att se med svenska ögon här.
Jonathan Berggren gör mål också. Det var hans tredje, lite flytande klubban gav då. Det var Holmströms tredje mål. Det var Berggrens tredje mål. Sen gör Lucas Raymond mål också och avgör den här matchen. Hans tredje. Vad är dina intryck av svenska spelare? Hur mycket följer du dem där borta, Rickard?
Ja, men ganska bra såklart. Det är jättekul som Notan säger här, att de är så framstående. Och, ja, de här målen är riktigt vackra att se. Det smäller ju krysset varje gång. Så att, skickliga spelare, jättekul att se.
Lucas Raymond och det sättet han spelar hockey på. Vad är det som är utmärkt tycker du?
Men kraftfull och det skottet och riktig målskytt och intensiv, frejdig. Grymt bra spelare.
Mm. Du gillade målgesten också va?
När man går absolut, ner. Glädje där. Kul att se. Ja.
Men bara 3 mål för Raymond, det är lite anmärkningsvärt kanske Mattias. Vad säger du om starten för honom?
Ja men den har varit bra därför han är en framspelare och han är en sån viktig spelare. Han har tagit de där stegen i Detroit och blivit till vad de önskar han ska vara. Sen kan du gå lite för den här typen av spelare beroende på kedjan och vem som gör mål. Han har varit en framspelare hittills, men där visar han ju också med det här fina skottet. Det kommer trilla in mer mål.
Slutspel för Detroit? Frågetecken?
Det är fortfarande frågetecken. För när man ser såna här matcher, en tight match mot Islanders, man hittar ett sätt att vinna alla positiva saker. Och så tittar man 2 kvällar senare så har man förlorat en match när man nästan hade så här, oj, åkte de på pumpen mot ett lag som jag hade förväntat om de skulle ha tagit de här stegen de behöver ta för att bli ett etablerat slutspelslag. Och det är de inte ännu.
Nej, de är inte det. Vad har du för favoritlag där borta igen?
Det är ju olika lag man följer sådär, men det har väl varit Colorado ett bra tag nu efter Foppa. Det Det är sen lite nya svenskar där med Landeskog i spetsen som, mm. som har drivit det där några år nu. Så det, de har man gillar att följa.
Mm. Ett annat lag som många hemma i Sverige håller på, det är ju Boston. Ett Bruins som har fått rubriken nu i veckan. Första coachen som fick igår den här säsongen från NHL var just i Boston. Montgomery fick lämna trots fin vinstprocent. Så fick han lämna Boston som kanske får upp ånga nu igen. Joe Sakic har kommit in som interim coach. Och han fick se Elias Lindholm. Äntligen gör mål igen. 1-0 Boston.
Ja, jag tycker, vi pratade om målgester där efteråt. Det var nästan en lättnad från Elias. Det har gått många, jag tror vi räknar 17 matcher ja. Utan att han har gjort mål. Och komma ny till en klubb där han har förväntningarna att fylla den här rollen i en första formation i stort sett. Så ja, skönt för Boston att de vinner under nya tränaren Sacco och för Lindholm att få göra det där lite förlösande målet.
Ja, vi kan väl skicka över den pucken. Du var ju en erkänd målskytt, Rickard. Just när det går så lång tid, alltså 17 matcher. De här matcherna är ju varannan kväll i stort sett. Hur resonerar man?
Nej, men det är tufft såklart. Man vill vara med och bidra. Man försöker ju inte tänka på det och ta fram detaljer i spelet som man ändå gör bra liksom, och bygga därifrån. Men det är klart att det blir ju en viss stress och press, absolut. Ja.
Men hur var du då? Var du en sån som höll på att laborera med utrustningen? Eller vad sökte du för svar för att knäcka gåtan?
Nej, men jag försökte mer vara och liksom jobba mer på skott och träna hårt och stanna kvar efter och köra extra. Och sen började man vrida och vända lite på det där. Om man hade ett par, tre matcher då det inte funkar om man var kvar efter hela tiden. Så ibland då gick jag av direkt efter träningen. Bara, nu testar jag något annat och nu bara försöker jag bara släppa det här liksom och inte tänka. Men ofta var det ju mindre man tänkte på liksom målen, desto bättre gick det och desto lättare var det att göra mål. Så jag tror att fokusera på andra saker i spelet.
Var det samma sak för dig, Nota?
Ja, precis. Ja, jag tänkte, jag hade ju spelat med en notorisk målskytt, Luke Robert, men han bytte ju alltid vit och svart tejp. Ja. Och ibland kunde det vara första perioden vit tejp, andra perioden svart, tredje vit. Och jag sa, varför? Då var det så här, nej, det måste ju släppa någon gång. Och då sa jag, på grund av tejpfärgen. Och då sa ja, varför inte? Ja. Kanske ett sätt att lösa det också.
Ja, det finns många sätt att hålla igång det där. En som nog inte behöver fundera så mycket, det är Jesper Bratt i New Jersey Devils. Så åker han på, han åker mot en ny sån där toppsäsong. 2 mål och en assist idag när hans Devils tog en fin seger mot Carolina. Och Jesper Bratt, en spännande spelare som håller på att växa ut till en riktigt, riktigt stor stjärna. Du har ju följt honom hur han arbetar här i Stockholm också. Beskriv det arbetet.
Ja, nej, men jag har ju stött på han lite här i Stockholm under somrarna när han är hemma. Och, alltså, det är ju helt otroligt den tiden han lägger ner på sin hockey och den arbetsmoralen han har. Jag vet, det var någon där jag pratade med honom. Jag tror han körde liksom 2-3 ispass och han var med oss i AIK och jobbade där. Och sen åkte han till någon skills coach och jobbade där.
Samma dag?
Samma dag, absolut. Ah. Och sen hade han ju fysträning också på det. Alltså det var så här otroligt. Och de killarna är ju alltid väldigt kul när det går bra för när man ser vilket jobb de lägger ner. Liksom. Ah. Och han var totalt dedikerad. Han bara, ja, jag vet att det kommer en tid när jag kanske har familj och kroppen inte kan tåla den här arbetsbelastningen, så jag lägger ner det nu liksom. Och det var hans dedikation till spelet, det var fantastiskt att höra. Och ja, man ångrade väl kanske lite att man inte fick vara 22 igen liksom och ta rygg lite på honom.
Men du, vad ser du då att han kan utnyttja med det där fysiska som han har då? Han är ju en ganska liten kille ändå, alltså, om du förstår vad jag menar. Mm. Men just skridskoåkning och den biten, vad är det han får ut som inte andra har? Han är ju sin poäng, 27 poäng och 11 i poängligan.
Ja, nej, men det, som du säger, han är ganska liten och så, men han är ju stark. Han är ju väldigt explosiv och det är ju något han har fått jobba på liksom, säkerligen. Men sen just de här små grejerna, skickligheten han har, liksom vända, vrida, otroligt snabb på små ytor och får alltid med sig pucken och behöver inte titta ner på pucken utan kan ha blicken uppe, vilket jag, nu har jag inte fått äran att spela där borta, men jag kan tänka mig att det är ännu viktigare, stora starka backar och mycket tacklingar och små ytor liksom. Så att det är klart att slippa titta på pucken måste ju vara en extrem fördel.
Ja, en av de stora stjärnorna den här kvällen, Jesper Bratt. Men det fanns en som lös med. Vi såg honom där på mottagargratulationen också, Jakob Markström. 500 matcher nu i NHL. Hur mäktigt är det?
Ja, men det är mäktigt som målvakt. Vi framförallt tycker jag de här moderna målvakterna som tenderar lite kortare karriärer. Det är tuff konkurrens. Vi pratar mer om målvaktspar än bara en målvakt som sticker ut. Så att Markström, 500 matcher, grattis och imponerande. För han har spelat bra. Han hamnat i New Jersey nu också, så jag tror det kan bli ytterligare en sån här sporre för honom. Nu har de en möjlighet och det visar dem, tycker jag, i natt verkligen mot Carolina som är ett av topplagen också på den östra sidan.
Ja, han fick stå kvar på isen efter matchen också, Jakob Markström.
Jacob, big hugs and smiles all around when that final buzzer sounded in your 500th career game. You get your 224th career win. How good did it feel and what went into tonight's win?
Yeah, it's obviously a great game today by the guys, and I think it's obviously extra special. Got to see my son in the locker room before the game, so the Devils is an unbelievable organization who's been taking care of me and my family from day one, and I really appreciate it, and it made a really special place, and thanks to you guys too, the fans, it's been amazing.
I also got the chance to meet your mom up in suite 132, and she is just ecstatic seeing your career grow and being here for such a milestone. How great does it feel to just have her in the stands tonight and be able to experience this with her?
No, it's obviously great timing with the mother's trip, and all the moms, I hope they had a good time and enjoyed it, and it's special. She's obviously followed my career, and it's nice to have her here on a big occasion like today.
Ja, det är en otroliga på NHL. Det är klart att de hittar Markströms mamma. Det är också fint. Man får lite gåshud över det där ögonblicket. 224 vinster på 500 matcher. Markström, vad har du för relation till honom?
Jag blev värvad till Brynäs där efter gymnasiet. Och då var ju Markström också på väg upp. Och så vi försökte ta en plats där i Brynäs. Så han var ju lite yngre såklart och var ju jätteduktig redan då. Sen stötte jag på han. Jag var med ganska länge inför någon VM-turnering där och försökte ta plats. Och då började NHL-stjärnorna droppa in. Då kom Markström och var en fantastisk kille. Och speciellt vi som var från Europa då, som började bli minoritet och var lite nervös och få träffa alla de här stora stjärnorna. Liksom. Han var jättefin mot oss.
På vilket sätt?
Nej, men tjena i läget, liksom, häng med och ta en kaffe, det är liksom inga konstigheter. Sådär. Han var verkligen snäll och inbjudande på det sättet.
Mm, och du satt och nickade lite under intervjun här också, vad du noterade, Mattias?
Nej, men det är så viktigt. Jag har ju ingen relation till Jakob som spelare, men träffat honom. Han är precis den här ödmjuka, inkluderande, och jag tror än mer när han nu har den här erfarenheten, 500 matcher, så förstår han både rollen i New Jersey, hur viktigt det är att bli utmanad av, det är Elliot som är den andra målvakten i New Jersey, att man istället ser den här konkurrensen som något positivt, för att det kommer leda till att laget blir bättre, att det här laget faktiskt, vi pratade om det redan i fjol, har ju möjlighet att vinna Stanley Cup. Så bra är New Jersey just nu.
Och så som de spelar nu är Markström din första målvakt för 3 Kronor. Vi kommer ju alltid in på det spåret. I
Markström med konkurrens av Gustafsson i Minnesota. För han spelar riktigt, riktigt bra. Men för mig är det nummer 1 och 2 just nu. Och sen har vi ju Ullmark som vi vet vilken fantastisk målvakt han är också.
Ja, alltid bra svenska målvakt. Vilken är den bästa målvakt du har mött? Svår puck att få sådär av de svenska.
Ja, vilka har man med? Alltså jag har ju fått äran att spela mycket mot och med Victor Fast. Ja. Och det är ju den bästa jag har stött på, det tror jag nog absolut. Sen har man mött lite målvakter i Ryssland och sådär, någon enstaka match och så. Men de som jag har fått jobba nära är ju Victor, och han är ju fantastisk målvakt.
Ja, jag förstår det. Jag minns en match där på Hovet. Vi kommer komma tillbaka till den 2009-2010 när du mötte Victor Fast. Inte ens du lyckas göra mål den gången.
Nej,
Rickard,
precis.
Eller?
Han höll på att sinka min karriär helt där. Alltså. Men det löste sig till slut.
Ja, men vilka lagkamrater du har haft under din karriär. En är ju fortfarande en av världens bästa målskyttar, Alexander Ovechkin. Han kommer inte få göra några mål på ett bra tag nu. För efter den där smällen mot Utah i veckan så är skyttekungen i NHL. Han har gjort 15 mål, 39-åringen. Borta 4-6 veckor. Det är en fraktur i ena smalbenet. Och man såg direkt att det här tog illa. Och det här är faktiskt hans tuffaste skada i karriären. Vilket är noterbart. 4-6 veckor. Det känns ju inte jättelångt för en hockeyspelare ibland, Mattias. Men ändå?
Nej, det är det inte. Och sen framförallt den inledningen han har haft. Alla följer han och det här rekordet. Han ska slå Gretzkys rekord. Och att, jag trodde inte att det skulle ske i år. Många tror ju att det är den formen han har visat nu. Han 15 mål redan i år. Att det kanske sker. Och sen så här tuff skada. Tidigare, jag tror det är 6 matcher han har missat som mest. Och nu är det då 4-6 veckor. Så att tufft för Washington som har startat mycket bättre än vad jag trodde de skulle göra, och självklart för Ovechkin själv.
Ja, det blir förlust mot Colorado med 2-1 för Washington också. Men just stanna lite vid det han har gjort den här säsongen. Alltså komma tillbaka på det viset. Alla trodde han var slut, att det var färdigt. Nu har han 27 mål efter Wayne Gretzky. Vad säger de bedrifter att pricka in 15 mål som han har gjort här på 18 matcher?
Ja, men det är ju otroligt. Alltså, det är svårt att finna ord. Vilken prestation, vilken spelare. Och som alla vet ju att han kan smälla in dem i powerplay där vid toppcirkeln. Men jag tycker i år, han gör ju mål på alla olika sätt. Han är framför motståndarmålet. Han är nere vid eget mål och räddar puckar. Drar iväg puckar på mållinjen liksom. Så han är ju överallt. Han är lite på nytt för nästan, känns det som, så att det är jättekul att se och grymt imponerande.
Ja, verkligen. Och till glädje då för coach Spencer Carberry så har han ju imponerat Alexander Ovechkin, men nu är det prekära tider för Capitals.
Yeah, it's an unfortunate injury. Anytime you lose your captain, anytime you lose a player that is having the year that he's having and playing as well as he's playing, and he's such a big part of our team, but once, okay, he'll be back at some point for us. Now we just need other guys to do more, and we're going to need everybody, coaches included, to do a little bit more.
Thanks. Ja, det är naturligtvis tungt. Hur vanlig är den här skadan, Mattias?
Nej, inte så vanlig att man smalbenfraktur, men det händer ofta, har jag sett det om någon ramlar och glider in i sargen. Ah. Förut var det vanligt när det var den här gamla icing-regeln då man med full fart mot kortsargen. Då var det just den där typen av skador och anklar som vreds av, men så lite oturligt. Men det här var ben mot ben och det tog värst på Ovechkin den här gången.
Ja, och du vet ju lite vilket läkkött han har, för du har ju suttit där i samma omklädningsrum och spelat med honom, Alexander Ovechkin, i Dynamo Moskva. Hur speciell är hans fysiska status?
Ja, men det är ju som en björn. Alltså, han är ju verkligen björnstark. Alltså, vilken fysik. Och så inte liksom rippad direkt sådär, utan men alltså, en björnkropp skulle jag säga. Alltså, otroligt, ja.
Men du, men bor han i gymmet, eller är det bara att han är född som en björn, eller vad
ja,
menar du?
Ja, alltså jag vet inte vad han liksom, hur han har byggt upp det där, men det är klart att han har ju tränat som otroligt mycket, vilket många ryssar gör och växer upp med den här att man tränar hårt liksom och tränar länge framför allt, så att men ja, hade jag vetat exakt vad han hade gjort så hade jag gjort likadant.
Men vad tror du det betyder, den här rekordjakten för honom, att han fortfarande håller på 39 år som han är, så är han ju en ålderman och fortsätter då jaga Wayne Gretzky. Det här är ju faktiskt det enda man pratar om borta i NHL nu. Det är ju den här jakten, 27 efter just nu. Men så som du lärde känna honom lite, just att jaga mål och rekordnoteringar.
Men jag tyckte han ändå var väldigt avslappnad med det. Alltså, på något sätt ändå laget först mentalitet. Men han tycker ju att det är otroligt kul att göra mål. Han tycker också att det är otroligt kul när det blir mål. Alltså när sina lagkamrater gör mål. Jag kommer ihåg att jag blev rätt förvånad någon gång. Jag hade gjort mål själv och så kom jag till båset och körde den här high-fiven. Liksom. Och någon bara sträcker ut huvudet och bara vrålar liksom, och så får jag den där björnäven i skallen liksom. Alltså, han var så glad och tyckte det var så kul att jag hade fått göra mål då liksom. Och, ja, jag tyckte det beskrev ganska mycket den glädjen han har inför hockey och liksom offensivt spel överlag liksom.
Men är det en sån person som är väl likadan på träning, att det är viktigt att avgöra en träning, att verkligen vara den som hela tiden är och producerar, eller är det en sån som boom, knäpper på när det blir match?
Ja, men lite i alla fall i det läget av karriären. Han var väl 27 års ålder när så han var
2012,
ju
2013
ja, precis, ja, precis, när vi spelade ihop, så han var ju, han hade väl lugnat sig lite och han hade ju definitivt det här att knäppa på knappen när det gällde. Men han var ju bra i hela spelet. Jag kommer ihåg när han fick ganska avslappnad ibland i matcherna så där, men när han fick sina, när han verkligen blev lite förbannad och ville visa. Jag kommer ihåg han backcheckade i kapp någon kille i motståndarlaget, men istället för att liksom lyfta klubban och ta pucken så åkte han i princip om killen och sen smällde en open ice från andra hållet då, liksom. Så då, när han verkligen ville, då kunde han göra i princip vad han ville.
Jag vet att du var lite nyfiken där och just om backchecking i den där kedjan.
Nej, jag tänkte innan, det var ju med Bäckström och Ovechkin, Gynge. Så jag sa, vem var sämst i defensiven i den där trion? det så här, och jag vet ju svaret på det. Så att,
Nej, det är en bra fråga, riktigt berättigad. Alltså, jag tror att det var dött lopp nästan mellan mig och Ovechkin. Alltså, Bäckström var klart bäst defensivt.
Ja, jag kan vara Bäckström, men jag har ju sett Ovechkin också lite där, så jag var påkopplad. Man många gånger har sett nästan spara lite energi i defensiven. Mm. De är så här, hallå, nu är det nästan 4-5 spel, för han ligger och väntar på rätt läge. Ibland ett sätt för att förstå hur han hjälper laget, och det är offensiven. Men i vissa lägen så blir det lite så uppenbart att så här, åk och byt om du inte orkar vara där.
Ja, nej, men jag vet att det fanns ju en hel del kritik både från runt om, men också intern kritik i Washington. Att det handlade för mycket om att Ovechkin skulle göra mål och inte vinna matcher. Att det tog fokus från det, och jag tror att det var otroligt skönt för dem när de fick ta det där, lyfta bucklan där. Ja. Och att Ovechkin fick visa verkligen att han kan föra ett lag till vinster också och inte bara göra mål. För i slutändan så är det ju det handlar om, att vinna matcher, och det spelar ingen roll hur många... Om du gör 4 mål och då torskar 6-4, liksom, det är ju i princip poänglöst.
Men försök beskriva vad känslan var när du hamnade alltså i samma kedja där 2012-2013 i Dynamo Moskva med Bäckström och Ovechkin. Det var ju under lockouten. Det var ju därför han åkte hem till sin klubb Dynamo och fick med sig bästa polaren Bäckström.
Ja, nej, men det var ju overkligt såklart. Alltså en kille som man har följt, och för mig också som svensk var ju nästan ännu häftigare med Bäckström liksom, som jag ser som en av de bästa i svensk hockey genom tiderna. Och jag kommer ihåg Ovechkin kom lite tidigare, och han var väl kanske, ja, men han saknade väl Bäckström såklart och tyckte att han kom fram till mig en gång så här, ja men Jynge, fan du trivs väl här, det är ju bra att lira här. Så här, ja, skitbra så här, ja. Så, men kan du inte säga till Bäckström att han också ska komma? Liksom?
Du skulle ta den?
Ja, men han så här, jag har sagt till han. Liksom, men det, jag tror det är bra om man får höra det från en svensk. Liksom, att vi har det bra här och så där. Så fick jag höra av mig till Bäckström, och några veckor sedan, senare fick vi dit honom. Liksom, ja. Så att, och då... Det gillade ju Ovechkin såklart. Då fick han ju puckarna lite mer där de skulle komma. Liksom.
Men vad var direktiven för dig när du spelade med de två?
Håll dig undan. Det var liksom, jag var ju en spelare och i hela min karriär som gillade att gå mycket på mål, så jag hade inget problem med att de höll mycket puck och sådär. Och jag tror att det var, jag gjorde mål första matchen faktiskt, och första Ovechkin sa liksom, I told you I would find you liksom, när vi kom till båset. Så då hade man fått första öppna kassen där och fått pilla in den, så det var häftigt. Sen var jag har ju kunnat njuta mer av det i efterhand så där, just när man var mitt inne i det, man var nervös och jag behövde ju prestera för att hålla min plats i laget och hela den där rulliansen, så man njuter ju inte så mycket under karriären av sådana saker, tycker jag.
Nej, men det är häftigt att få se ett av världens bästa radarpar på så nära håll också. Ovechkin vann poängligan i året i Dynamo, Bäckström var tvåa, fina 10 mål av det också. Sen lämnade du till annat lag där i KL. Men om man bara stannar just det där vid kemi och radarpar, Mattias, du har fått uppleva många som du har mött och spelat med också. Om jag bara slänger ut en sån här fråga, att ranka de tre främsta radarparen.
Ja, men nu fick jag göra det som jag har spelat emot, om man verkligen kan bedöma hur svårt det var att möta dem. Jag måste bara nämna kanske radarparet genom tiderna. Det är Wayne Gretzky, Jari Kurri, Edmonton. Det kanske är nummer ett på listan. Men de jag har spelat emot i alla fall. Så att på tredje plats där hade jag Paul Kariya, Temmy Selänne i Anaheim, som vi fick spela väldigt mycket mot när jag var i Los Angeles. Otroligt svårt att försvara. Vi pratade om Jesper Bratt tidigare, och Kariya var ju den spelare för mig. Lite mindre, väldigt explosiv. Svårt för mig som lite större spelare att kunna hantera. Så att de hamnar på en tredje plats.
Och andra plats, en kollega till dig?
Ja, en kollega till dig. Peter Forsberg, Joe Sakic i Colorado. Därför vi spelade också mot dem en hel del, och även i slutspelen när de var som absolut bäst där. Och Sakic och Foppa tillsammans. Ja. Alltså, de fick inte låna pucken mycket, och de dikterade matcherna helt.
Vilka var det värsta då för din del att möta?
Ja, det är ett par som hade precis allting. Och det var Mario Lemieux och Jaromir Jagr i Pittsburgh. Därför det, förutom... de fantastiskt fina händerna de hade, så var det två stora spelare. Så att Vissa skickliga spelare försökte jag i alla fall ibland utmana fysiskt, att man spelar fysiskt mot den. Det var ju lönlöst, därför både Jagr och Lemieux var både större och starkare än vad jag var. Ja. Plus att de hade ett spelsinne utöver det vanliga. Och det är ju bara att titta på hur de här placerar sig historiskt sett i NHLs poängliga. Mm. Två av världens absolut bästa hockeyspelare.
Hur stora förebilder var de här till dig när du noterade när du var en ung Rickard Jynge och såg de här spela hockey?
Ja, nej, men det var kul att höra om de här. Framförallt Sällen tyckte jag om. Alltså Reitare och Finish Flash tror jag han kallades. Liksom. Han följde jag mycket.
Ja. Snodde du inte hans målgest lite också?
Jo, precis. Ja, men det gjorde jag. Det var ju från de här gamla NHL highlightsen man hade fått se. Och då var det ju annorlunda på den. Ja, då fick man ju ett VHS-band om mamma och pappa. Då var det ju alla highlights från hela säsongen.
Det var väl i Winnipeg när han kastade
handsken.
Ja, exakt. Ja, den snodde jag till något derby där. Ja, absolut.
Men du var ju runt nästan överallt. Du har en väldigt fin karriär. 14 klubbar. Hur nära var det NHL någon gång? Vad kan du berätta?
Alltså jag vet inte egentligen. Det vet de nog mest bakom i kulisserna. Men jag tror inte att det var speciellt nära faktiskt. Jag var inte tillräckligt bra, och framförallt blev jag bra för sent, tror jag.
Okej. Men om du ser på det nu med sån blick, är det något som du bara fastnar att jag inte lyckades med det eller kunde gjort någonting annorlunda?
Något som jag ångrar som inte var så stort då, det var att jag inte fick chansen att plugga på college. Mm. För att jag har ju sett nu alltså, och pratat med mycket folk, och få den utbildningen, både framförallt skolmässigt men också hockeymässigt. Men vi ser de bästa spelarna från college, det måste ju vara en grymt bra nivå, för de går ju rätt in i NHL och är ju framträdande spelare där. Så man måste ju få och möta mycket otroligt bra spelare. Och sen, som jag sa, utbildningen, också livet, och få liksom uppleva en annan kultur, USA. Nej, det ångrar jag lite, men det var inte så stort då, men det har väl kommit mer och mer.
Ja, men det är en fin karriär ändå.
Fantastisk karriär. Ja. Och det här, just bara inne vid college, det är ju någonting, kanske inte så bra för svensk hockey, alla spelare som lämnar, men de spelare jag har spelat med pratar ju så varmt om både tiden, utbildningen, både på och vid sidan av isen när man har fått i college. Och idag är det är ju absolut elitspelare som kommer ur college rakt in i världens bästa hockeyliga. Så någonting gör de rätt.
Ja, så är det sannoliken. Och det gjorde du också, Rickard, under din karriär. Framförallt gjorde du väldigt mycket mål. Och det är något som symboliserade dig, tycker jag, när man arbetade med hockeyn och följde dig i Hockeyallsvenskan och i SHL och i landslaget. Just målfirandet, hur glad du alltid blev av att göra ett mål. Var det något som bara kom naturligt, att det fanns där? Det är bara att titta på de här bilderna när du gjorde mål. För AIK när du gjorde mål i Växjö. Det var väldigt ofta vi såg en Rickard Jynge med armarna uppåt och munnen helt vidöppen.
Ja, jag vet inte var det kom ifrån, men jag älskade det alltid. Jag tyckte att det var hur kul som helst. Jag kommer ihåg, det var på skolgården. Det spelade inte någon roll riktigt. Det var redan på skolgården. Det var otroligt kul att göra mål och vinna matcher. Så att, ja... Nej, det var kul, och jag tycker generellt att man ser på dem som blir som gladast när de gör mål. Det är nästan, det är oftast de som gör mest mål också. Vi kollar ju på Ovechkin och han verkar också bli jäkligt glad. Så att, det var roligt.
Men fick du höra det här ofta av lagkamrater och motståndare, liksom att men du blir så glad, och att nästan att det kanske var överdrivet ibland, eller hur var det?
Alltså, jag tyckte ju själv att det var lite pinsamt efter att se liksom tappa kontrollen totalt ibland liksom, men faktiskt blev jag nästan bara hyllad för alltså att folk tyckte att det var roligt att se och du visar glädje, och så jag fick nästan ingen kritik, och inte ens bland motståndare som tyckte att det blev för mycket, utan inte vad de sa till mig i alla fall.
Nej, ja, men det är underbart, för jag vet, vi spelade en välgörenhetsmatch här för några veckor sedan, och jag hade turen att få någon puck på mig och det blev mål.
Jag gjorde faktiskt tre mål.
Det var bara mål. Men då gjorde jag ju Jagers målgest, för jag tänkte jag skulle bjussa lite, och komma till Jagers målgester gör vi inte i hockey, sa det.
Nej, jag har väldigt respekt, för jag brukar säga att målskytta, det är det svåraste jobbet i hockey. Det är det, alltså, och ofta de spelarna, det är en enorm press, så att ibland, jag brukar säga, det är också en förlösande energi. Ja. Alltså man förstår vad det betyder för laget men också för den spelaren själv. För många gånger när en målskytt går het då fortsätter det. Under den matchen eller ett par matcher. Ja. Så som en spelare i ett lag där jag var så beroende att våra målskyttar gjorde det de skulle göra. Så jag älskade att se den här energin. För det ger också en energi, sprider en glädje i laget. För att man visar att ett mål betyder mycket. Mm. Och det gillar jag. Därför ibland kan vara åt andra hållet tråkigt. Så att jag vet inte om jag ogillar bara när man kanske leder med 4-1, tar ut målvakten, lägger in i öppen bur och så åker man och firar som att man avgjort på övertid. Då tycker jag det. Mm. Då visar man dålig respekt mot motståndare. Mm. Annars fira på.
Ja, för det är underbart att se den där genuina glädjen. Och man kan ju ha en synonym mellan Rickard Jünger och Pippo Inzaghi. Kommer ni ihåg den italienska striken som gjorde mål på mål på mål? Och hur glad blev inte han? Varenda mål, det spelar ingen roll var det stod. Ut i hörnflaggan, gör målgester, jubla, jubla, jubla. Vad tänker du när du ser en sån som Inzaghi?
Ja.
Nej, man, underbara bilder.
Ja, man fick ju inte hans look tyvärr.
Du är inte snyggaste man... målare alltid.
Men ja, han blir otroligt glad så det är kul.
vad kände du att det gav för energi till laget också? För det handlar ju om att göra mål, precis som Mattias är inne på. Det handlar om att vinna hockeymatcher.
Ja, nej men precis. Och, jag kände att det gav väldigt mycket energi till laget och att alla tog. Sen tycker jag kanske inte att målskyttar är svårare. Jag ser ju mer på de defensiva backarna som ska blocka det där skottet.
Det är bra någon som uppskattar det.
Ja, men som ska blocka det där skottet i sista minuten. Alltså det jobbet är ju minst lika viktigt och... Tyvärr så är det ju, det var ju jag som fick stå efter och bli hyllad kanske om och ha hängt två kassar och vi vann. Men det var ju egentligen jobbet bakom som var det som låg bakom det. Och i de bästa lagen som jag spelade i, där liksom var man verkligen noga med att poängtera det, hur viktiga alla är. Och vissa kommer få rubrikerna här och där, men det är liksom laget som gäller.
Mm. Och det leder väl oss osökt in då på Sam Halla, men jag gissar att du håller dem väldigt högt som tränare. Ni vann SM-guld tillsammans i Växjö, du blev skyttekung i hela SHL, där nere i Växjö också. Vad har Sam betytt för dig?
Nej, men otroligt mycket. Otroligt bra tränare och lite tråkigt för mig att jag ändå stötte på han så sent i karriären. Jag tror hade jag fått den guidningen tidigare och förstått lite mer vad hockey handlar om och hur viktigt den defensiva biten är, då tror jag att jag hade blivit ännu bättre. Så. Men jag är tacksam för de 4 åren jag fick göra nere i Växjö för Sam och gänget. Mm.
Vad tror du det blir mest komplicerat nu för Sam med tanke på det jobbet han har kunnat göra under lång tid, dels i Bofors och sen i Växjö där han också då var framgångsrik under väldigt många säsonger nu. Under kort tid ska han formera Four Nations. Ja, men, hur mycket kommer det påverka ledarstilen?
Ja, men kort tid har du alltid utmaning att du har inte tid att utveckla och forma en spelare. Och sen så är det ju också den kategori spelare man har. Det är ju, några har väl utvecklingskurva kvar, men många är ju toppen av sin karriär. Så att här är ju, jag skulle säga att få spelarna att förstå att den rollen du blir tilldelad, att få den acceptansen, att verkligen sälja in till spelarna att oavsett den roll, köp den, annars kommer jag byta ut dig i den rollen. Och det är ju tuffa beslut när vi tittar på den laguppställningen Tre Kronor kommer ha i det här Four Nations, men det tror jag blir den största utmaningen för Sam.
Hur tror du han kommer lyckas med det?
Ja, men det tror jag är bra, alltså rollacceptans och så är ju en av hans styrkor skulle jag säga. Men jag tror också att det är viktigt att man tar det innan, liksom när man tar ut de här svenska stjärnorna, att de vet om redan när de kommer vilken roll de kommer ha och att det slutgiltiga målet är att vinna turneringen. Liksom.
Ja, precis. Man tar ju inte ut ett All-Star-team och det här är ju skillnad, utan man tar ut ett lag som ska vinna turneringen och då behöver du spelare som är beredda att ta... Kanske lite annorlunda roller än vad de är vana vid.
Ja, han har mycket att tänka på. Det hemma nu i Växjö. Han bor ju kvar där nere i Sam Halland. Det ska plockas ut om några veckor då från Nations-truppen. Om du ska plocka ut ditt bästa minne i karriären, vad landar du då?
Ja, men det tycker jag är jämnt mellan SM-guldet såklart i Växjö och avancemanget med AIK. Det är de två sakerna som sticker ut mest i min karriär.
Vad minns du från det när du gick upp med AIK 2009-2010 som vi bevakade på Viaplay den säsongen? Det var en annorlunda säsong.
Ja, nej, men det är länge sedan, men man får ju bli påmind ibland av kompisar och sådär, får se lite klipp så att, och lite bilder var ju i omklädningsrummet hos AIK och sådär. Så att, det är fantastiska minnen. Jag och Sandberg brukar prata om det en del, att det var nog bra att man inte förstod hur stort det var, och för då hade man nog varit mer nervös än vad man var innan de där matchen och innan kvalserien. Och man var ju ung och tog det som det kom och hade himla roligt hela tiden.
På tal om att ha roligt och på tal om att vara ung, det fanns en reporter som var ung också som skulle bevaka AIK på när håll efter det där avancemanget till SHL i en direkt avgörande match då på Hovet. Var tvungna att vinna mot Växjö, ni gjorde det, men det satt hårt inne. Det fanns en målvakt som hette Viktor Fast som nästan stod på huvudet i den matchen. Men efter så träffade jag Rickard där på isen.
Rickard, du byter tröjan med
supporten.
Grattis! Vad säger du? Vi har kameran här också. Du får titta in i den och säga.
Det är så jävla underbart alltså!
Han
kändes som ett monster, men det gick till slut.
Elitserien, va?
Ja, helt underbart.
Ut och firas.
Surrealistiskt är det.
Ja, gud, man får ju gåshud och skämskudde och borde ringt frisör och allting. Alla känslor på samma gång. Så att, nej, men gud, att man har fått varit med om det där, det är otroligt.
Var du på Hovet än?
Jajamän, var på läktaren där. Och
inte
såg
ner på isen?
Nej, inte ner på isen. Du såg att det var rätt fullt på isen rätt snabbt där. Så att, härliga bilder att se.
Ja, det var det. Vi gratulerar till en väldigt fin hockeykarriär. Det ska bli kul att följa vad du ska hitta på här i fortsättningen också, Rickard. Tack för att du gästade. God morgon, NHL.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, och vi åker ju vidare, som vi alltid gör på Viaplay. Det är mycket som stundar. Formel 1 i Las Vegas till exempel.
När de nu får grön flagg, då släpper vi fältet. Bra start på Max Verstappen. Han bär iväg med Leclerc på en lång, lång resa utanför banan. Där kommer Alonso som bromsar på sig. Här har vi en krasch dessutom. Leclerc tar tillbaka ledningen. Hårda däck går, nu kommer du gå undan. Ja du, här händer det grejer. Det är ju en brutal kamp där framme. Då har vi Max Verstappen uppe på andra plats. Nu ska han ta upp jakten på Charles Leclerc där framme. Kommer lägen. Då har vi en ny ledare igen då genom Max Verstappen för Charles Leclerc. Och nu blir det tuff för Leclerc. Han får göra någonting åt Red Bull-bilarna där framme. Här är sista chansen för Leclerc som kastar in bilen. Kommer han att klara kurvan? Charles Leclerc tar andra platsen på sista varvet. Kina Las Vegas.
Och för andra gången då i historien så är det dags för ett race i Las Vegas. Allt kan hända i Vegas, Mattias.
Ja, absolut. Det är en galen stad, och det stämmer ju. Den är vaken dygnet runt.
Ja, den är det. Och den andas verkligen idrott nu. Den har ju hockeykoppling också då med Vegas Golden Knights som ju har tagit en Stanley Cup-titel. Och för att väva ihop detta då med Formel 1 och hockey så har vi Björn Wirdheim med som finns på plats där i Las Vegas. Var befinner du dig? Björn, berätta.
Jag står i depån. Det har ju genomförts två fria träningar idag, så att jag står ungefär mitt i depån här, och det är ju ett väldigt imponerande område. Det här är ju ett race som Formel 1 satsar oerhört mycket på. De har alltså köpt marken där de har byggt hela det här depåkomplexet. De har gjort investeringar på över en halv miljard dollar. Och det är Formel 1 själva som faktiskt promotar just det här racet också för den delen. Så det säger ju rätt så mycket om hur mycket de tror på just det här racet.
Men du, det är ett race och det är ett viktigt skede av säsongen. Men hur mycket känns det att det är tävlingsmode eller kopplar det mer till jippohållet? Hur skulle du vilja beskriva det?
Ja, med tanke på bakgrunden här i Las Vegas naturligtvis så får man lite känsla av att det är ett jippo också. Men det blir ju otroligt häftigt alltså med den här bakgrunden som man får tv-bilderna. Men sen är det ju så också att man får säga att de har lyckats väldigt väl med banlayouten här. Om vi ser till premiären förra året så var det ett av de bästa racen på hela kalendern. Framförallt med tanke på att den här banan är så omkörningsvänlig som den är. Det har inte varit så många omkörningar sedan 2016 som det var förra året just här. Så att det blir ju riktigt bra racing, och det kan vi nog förvänta oss på lördag också. Och det är spännande naturligtvis med tanke på att mästerskapet kan avgöras, men det är också konstruktörs-VM där det är mycket som står på spel just nu med bara tre race kvar.
Verstappen vann ju senast i Las Vegas. Hur stor favorit är han nu, eller hur ligger läget till?
Jag tror att det finns andra team som ser bättre ut faktiskt. Mercedes är lite förvånansvärt toppade båda träningarna idag. Och den här banan verkar passa dem. Det är väldigt jämn asfalt. Det har vi sett tidigare under året. Att det verkar gagna Mercedes-bilen helt enkelt. Men sen tror jag att de flesta faktiskt håller Ferrari som favorit här. För de var oerhört starka här förra året. Och det finns många olika faktorer som pekar på att de kan vara rätt så bra med här också i helgen.
Men du Björn, när du är i Las Vegas också, hur märker du av idrottspulsen i övrigt när du blickar bortom F1-horisonten?
Ja, men det får man ju säga. För jag menar, de satsar ju oerhört mycket på idrott, har jag förstått, bara under de senaste åren. Tanke på att de har sitt NFL-team och NHL-laget också för den delen och sådana saker. Så att just nu är ju all fokus på Formel 1 här. Så att jag kan inte säga att jag har sett mycket av andra sporter just här i Las Vegas under den perioden som jag har varit här så här långt. Men jag pratar lite grann med lokalbefolkningen och frågar liksom vad det är som är störst här i Las Vegas i nuläget. Det beror på lite grann vem man frågar, om det är NFL-laget eller om det är hockeylaget istället.
Ja, jag förstår det. Varför har det blivit så här, Mattias? För ser man på den nu utveckling som har varit och är för Vegas, så händer det ju saker i stort sett hela tiden. Startskottet var ju nästan med Vegas Golden Knights som kom in i ligan 2017 och gick ut i final direkt. Men därefter så har det anslutit väldigt mycket. Det är basket för damerna med Aces. Du har även NFL då, som Björn var inne på, med Riders som finns där numera. Och så kommer det ju vara Formel 1 då för andra gången. Och sen 2028 så blir det även baseball. Mm. Vad är det som händer med Vegas?
Jag tror när det gäller NHL så var ju både oron från NHL och förhoppningarna i Las Vegas att det skulle vara ytterligare en attraktion för inresande gäster. Vegas blev, hockeylaget blev en identitet för staden och fick en väldigt ung publik också som följde laget fanatiskt. Så att det fick nästan en omvänd effekt att de hade följt på hemmamatcherna oavsett av om det var inresande gäster som skulle ha en upplevelse. Och där tror jag Vegas fick upp ögonen att oj, vi kanske har en större bas för att ha då de här typ av event och även lag. Därför vi har en liten suktan och en längtan från boende här att ha, vi vill ha vårt eget lag. Mm.
Hur annorlunda är publikintresset när det är i Vegas? Är det den typiska Formel 1-supportrarna som kommer dit eller hur ser det ut, Björn?
Ja, alltså när man promenerar runt i stan här så ser man ju stora mängder som Formel 1-fans. De är rätt så lätta att känna igen med alla sina teamkläder på sig och sådana grejer. Så att, jag menar, Formel 1 har blivit väldigt framgångsrikt just här i USA bara under de senaste åren. Jag menar, man har kört ett Grand Prix i USA under långa perioder, men det var ett uppehåll när man slutade köra på Indianapolis 2007 och sen kom det tillbaks Formel 1 då i Austin istället 2012. Det blir ju snabbt ett av de mest välbesökta racen på Formel 1-kalendern. Och sen är det ju så konstigt att vi ser fler race här nu i USA. Det är ju tre stycken totalt på kalendern i år. Det har ju att göra med att det är en viktig marknad för Formel 1 till att börja med. Och sen så ägs ju Formel 1 cirkusen numera av ett amerikanskt bolag dessutom. Så att de har lyckats väldigt väl med de andra två racen på kalendern. Austin och Miami, alltid slutsålt. Det var slutsålt här också förra året. Och ja, jag räknar med att det bara blir mer folk som kommer att besöka det här. Det är fortfarande så att det är många amerikaner som fortfarande upptäcker Formel 1 och som kanske inte har varit fans av cirkusen sen tidigare.
Ja, men då gör vi så att Björn Wirdheim får bli Formel 1-boss och få placera ut ett race till i USA. Vilken stad hamnar det i då och varför?
Ja, till att börja med tycker jag att det räcker med tre race som vi har nu på kalendern i USA. Men alltså, för att drömma lite grann så hade det varit häftigt att se ett race i New York. Det är väl alltså det enda som skulle kunna slå ett race just här i Las Vegas. Det är alltid speciellt så där med stadslopp och när de sker på kvällen dessutom så blir det blir så himla häftigt alltså. Och just New York för att Det är en världsmetropol. Det hade nog varit det enda som slår vad som redan finns på kalendern i nuläget.
Ja, din gamla hemstad, Mattias. Där har vi ju flertalet NHL-lag. Om du får placera ut ett NHL-lag i Nordamerika, var hamnar vi då?
Ja, det är svårt. Jag vet hur många städer som verkligen vill ha ett. Men en marknad som finns som man har pratat om, det är också i Texas. Austin, Texas. I många år har det funnits ett intresse att få dit lag. Så att, ja, jag kör Austin, Texas.
Ja, häftigt. Björn, du, vi vet att det är många hockeyfans som älskar Formel 1 också. Det är bara att följa med på resan här på Viaplay. Sälj in racet här nu i helgen i Vegas på 30 sekunder.
Ja, men alltså, det här kommer bli häftigt. Det kan ju bli så mycket väl att Max Verstappen tar hem det här. Det är bara Norris nu som kan utmana honom. Och Norris måste ju ta 3 poäng fler än Verstappen den här helgen för att hålla sitt mästerskap vid liv. Men jag återkommer till det här att det är ett otroligt spektakulärt race. Vi räknar med att se mängden med omkörningar och sen är det så tuffa förhållanden också. Det är dåligt grepp i banan. Det är väldigt kallt. Jag tror säkert att det är under 10 grader här nu och kommer vara det under den perioden som racet börjar på lördag. Och det gör ju också att det blir mer svårkört. Det finns större risk för misstag från förarna. Vi såg en hel del misstag och krascher förra året det här racet också. Så att det är sådana där grejer som kan ställa till det. Men det är helt klart ett av de mer sevärda racen i år.
Vi hänger på, Björn, det gör vi. Nu får du gå och lägga dig. Om man nu gör det i Vegas är väl staden som aldrig sover. Men du behöver nog lite sömn för det blir en intensiv helg på Viaplay. Tack så jättemycket för rapporten.
Tack själv.
Björn Wirdheim, alltså expert på Formel 1 på Viaplay. Och det är många som älskar det här och jag ser redo. En som har stjärnstatus i Vegas, det är William Karlsson i Vegas Golden Knights, Stanley Cup-mästare. Och han vet att det kommer ryka och låta i hans stad i helgen.
Man märker ju på strippen börjar stänga av lite vägar och sådär. Och de fixar i vägen också och sådär. Och vissa av befolkningen tycker att det är väldigt irriterande att F1 är där och stör i rytmen, men det är ganska coolt. Det är, jag har ju inte varit där själv, jag har ju sett på bilderna, så att det ser väldigt, väldigt häftigt ut.
Du som har varit där sedan Golden Knights kom in i ligan, hur skulle du säga att Vegas har vuxit som sportstad totalt sett under tiden som du har bott där?
Den har växt enormt faktiskt. Ja, det började med oss. Så alla fick ett lokalt förankrat lag att heja på. Folk började intressera sig i hockey och så vidare. Så vi blev stora där. Och sen kom ju Raiders i amerikansk fotboll. Och bidrog till all sport. Hysteri då. Varje gång de spelar så är det ju fullt med motståndarturister som flyger in och har en trevlig helg på Vegas strippen. Så att det har hänt mycket. Vi har ju dambasket också och lite annat smått och gott. Sen ska väl baseballlaget Oakland Athletics också komma dit. De har ju precis sprängt ett gammalt hotell nu för att bygga upp en ballpark på strippen. Så att det växer.
Tror att ni och Aces och Raiders och sådär, är ni de lag i respektive liga som har flest borta fans, tror du? Som passar på att göra en helg i Vegas?
Det skulle jag definitivt tro. Speciellt på amerikansk fotboll, då känns det som att det är bara motståndarfärgerna på läktaren. Så att, men det förstår man också. Det är väl den bästa bortaresan man kan göra här borta i USA.
Utifrån sett så har man ju talat om strippen och allt det där och kasinon, men det bor ju väldigt mycket människor i Vegas. Hur skulle du beskriva liksom de lokala fansen i staden?
Nej, men alla bor ju liksom utanför strippen och där är det bara det normala livet. Vi ser jättefina områden ute i Henderson som ligger utanför och sen ute i Summerlin där vi i vårt lag bor och tränar där uppe. Så att det är liksom, det är inte så mycket strippen för oss över Vegas skulle jag säga.
Men ni har ju sjukt bra stämning på era matcher, man pratar om dem liksom. När fansen väl går på match, vilken typ av supportare är det? Hur skulle du beskriva era fans?
ganska typiska amerikanska fans. Älskar jippot och showen och allt sånt där. Det är väl det är som ett event skulle jag säga. En hardcore River Plate-fan från Argentina liksom, som dör för sin klubb. Det är lite mer nila spexet och allt runt omkring matchen också. Sen är de investerade i matchen också och sådär, men ja, de gillar det lilla extra.
Ja, de gör ju det och de har mycket att gotta sig åt numera i Vegas. William Karlsson, en av stjärnorna i Vegas Golden Knights. Från William Karlsson som blir intervjuad av Jonathan Lindqvist till Walter Skarsgård. Välkommen!
Tack så mycket.
Lite hockeyprydd här också med Toronto-mössan på.
Man måste ju klä upp sig när man ska sitta och snacka hockey.
Eller hur? Hur mår du?
Jag mår bra. Lite seg, men bra.
Ja. Hur är du annars här på månaden? Är du en sån som sover länge?
Ja,
eller?
Alltså den här veckan har det varit mycket såna här tidiga radiogrejer. Jag har varit här uppe några gånger också, sju på morgonen typ. Alltså jag funkar liksom inte på den tiden.
Ja, det är
ett mirakel att jag lyckas snacka mig igenom de här intervjuerna ibland. Men
för att prata hockey så vaknar du till.
Ja, men exakt. Då, ja. Så fort det blir sport, då är man på hugget. Alltså. Ja.
Du, NHL-intresset för dig, du går med Toronto-mössa. Jag gissar att du inte har gjort det bara för att du skulle till oss här idag.
Utan... Nej, utan den här använder jag mycket nu när det är kallt. Ja. Alltså så här, det är svårt att följa såklart här från Sverige liksom. Mm. Det är ju så otroligt sent alla matcher, det är matcher hela tiden liksom. Men jag har liksom appar som så här, plingar på när matchstart och slutresultat och sånt där. Så jag håller lite koll under säsongen. Och sen under playoff så följer jag lite noggrannare liksom.
Ja.
Men just Toronto då. Mm. Och kollar Bayern ibland här i stan.
Ja, var det på match igår? Det var ju Champions League igår, Bayern med damerna.
Nej, jag kunde inte gå tyvärr. Men jag såg den på mobilen.
Ja.
Ja, otroligt. Det var... Den borde vi nästan vunnit alltså. Det var stora steg från 9-0 mot Barcelona till att åtminstone började ha haft ett kryss mot City. Men deras målvakt var otrolig.
Ja. När man säger Skarsgård, vad fångar du upp då, Mattias?
Ja, det är väl min stora intresse. Det är ju skådespeleri. Alltså, ja. Jag gillar att sjunka ner i allting. Bra filmer, serier. Alltid någonting vi gjorde också. Jag hade lite när vi var på bortaresor. Så hade jag när jag var äldre i Los Angeles hade jag en ung spelare som kom upp. Där jag började dra filmer. Han hade inte sett någonting.
Nej.
Så då körde vi en liten filmskola med lite gamla klassiker. Aha. På när vi flög bortaresor. Så att film och den typen av underhållning var ett viktigt sätt för mig att koppla bort från hela tiden och vara påkopplad som man var när jag höll på med hockeyn.
Mm. Jag kan ju anta att det var relativt lätt spår att hamna in på i din familj, att det blev skådespelare för dig också, Walter. Men fanns det någon gång du tänkte liksom att det är idrott, det här jag ska gå på? Hur såg det ut när du var ung?
Nej, alltså mitt idrottsintresse kom ju i senare år. Liksom. Jag var ju så att jag spelade tv-spel hela barndomen. Liksom. Jag ville bli lite sportintresserad. Jag så här, ville börja på fotboll. Typ. Men mina polare var totalt ointresserade. Ja. Och när man är 10-11, då är det inte som att man så här, känner sig jättekaxig och drar iväg och gör det själv. Liksom. Så jag sa, ska vi inte börja på det här? De bara, nej, jag bara, okej. Ska vi kanske... Nej, okej. Ja, ja. Och så blev det liksom ingenting riktigt av det. Jag gick på så här, lite sport själv. Typ, så här, lite taekwondo typ. Men återigen, så här, gå själv var inte så kul. Så då blev det inte så mycket. Så någon idrottsstjärna tror jag, alltså så här, när hela grejen började, det var ju så otippat att jag skulle helt plötsligt gå runt och spela hockey liksom.
Berätta om liksom, de ringde om den rollen att gestalta då Börje Salming i via Play-serien.
Ja, men alltså jag visste liksom inte hur jag slanterade först liksom, när de hörde av sig, bara de ville ta ett möte med Amir och Börje liksom. Så han Börje liksom, jag känner ju till honom men lite löst liksom. Alltså jag var ju mer fotbollsintresserad än hockeyintresserad vid det läget. Så jag sa, men det är klart att man vet vem Börje Salming är liksom, men hade inte jättekoll på hans karriär liksom. Så jag bara, men vi kan väl träffa dem och se vad de har att säga typ. Och då var det ju så här, alltså det mötet, jag sa ju det till dem redan där. Jag bara, jag är tjock och jag kan inte åka skridskor, bara så att ni vet liksom. Jag tänker inte sitta här och låtsas. De bara, men det är lugnt. Jag bara, fast är det liksom. Och sen så hör jag bara, Börje sitter och bara berättar historier och bara säga, men det här var en grej som hände. Och jag bara sitter och Amir sitter och bara kollar på mig.
Han var producent till den här serien, Amir?
Nej, regissör.
Eller regissör,
ja, precis. Ja. Så han bara sitter och kollar på mig liksom. När jag började berätta, han bara, exakt. Alltså så här, han låter pitchen prata för sig själv. Så när de gick då sa jag till min agent, jag skiter i vad vi behöver göra, men jag ska göra den här rollen. Så jag bara, jag måste göra det. Det är så otroligt. Och två år senare, det var på då i två år. Och sen så träffades vi med Warner då som gjorde den sen. och Viaplay. Och då sa jag, då var det 2 år innan vi skulle filma, jag bara, nu måste vi lösa en, alltså hockeylärare och PT, för jag är fortfarande tjock och kan inte åka skridskor. Jag hade kört någon gång här på Zinken med Hammarby bandy, jag hade en polare, jag var såhär, kan jag låna på griller och typ lära mig stå i alla fall. Men jag hade inte kommit så långt i den resan, så det började ju då 2020 och sen höll jag på till inspelningen.
Men kommer du ihåg det intrycket du fick av Börje Salming som människa när du träffade honom första gången? Hade du googlat honom eller vad har du gjort innan du
Jag tror att jag hade typ snackat lite med morsan och några så här äldre polare som liksom växte upp med honom som är då, liksom så här brorsans kompisar och sådär, som jag vet är hockeyintresserad. Så jag var lite så här, kände för lite runt omkring och så här, bara Börje liksom. Och så här, jag var så kär i honom när jag var ung liksom. men det är ändå liksom, det är henne jag vänder mig till. När det är så här idrottsstjärnor som är lite före min tid. Samma när jag träffade Gio Wallner första gången på en match. Så kom jag hem och jag bara, mamma, vem är Gio? Hon bara, Gio Wallner. Jag hade liksom inte koll på honom heller då. Så då lärde jag mig om honom lite så liksom. Men det mesta jag lärde mig var ju från början själv när vi satt och pratade. Och det man slås av att det är så här, man ser den här mjuka, fina, ödmjuka killen som sitter där och så här, otroligt mjuk. Och så berättar han om hur jävla hård han är. Liksom, man bara så här, gud, det blir en sån konstig känsla i huvudet. Man bara säger, okay, det här verkar vara den snällaste människan någonsin. Och han går ut där och slår sönder folk på isen. Liksom. Och det var det som också fångade mitt intresse så mycket. Jag bara, hur ska man, kan man skildra en person som är så snäll men också så liksom, stenhård när det väl gäller? Och det var ju det som var så otroligt intressant med den karaktären och med Börje som person. Att han är så ödmjuk och så här, förstod knappt hur stor han var i Toronto liksom, fortfarande. Och var liksom, vi var nästan tvungna att förklara det för honom. Vi var så här, men började du liksom en legend? Han bara, nej. Det var kul att spela hockey. Typ.
Ja.
Och vi var jo, men du har staty liksom, i Toronto. Det är så här, ni var 8 pers typ som har det där. Liksom. Jo, det var väl kul att de tyckte man var bra.
Men känner du igen det här, Mattias? Du har ju spelat med Börje också. Det måste ha varit stort första gången du träffade honom och delade omklädningsrum med Börje Salming.
Ja, absolut. Jag hade ju en så stor förebild, idol, tidiga tonåren. Och sen kom det upp i AIKs A-lag som 20-åring. Och då var ju Börje där, som 41-åring. Så han var ju gamla gubben i laget där. Och man bygger upp vissa förväntningar, för det är ju en idol, en förebild. Och så var han så enkel och så bra att vara runt omkring. Och fick mig tidigt att förstå vad jag trodde, att det var en liksom en bara en medfödd gåva det här att kunna ta sig till NHL, när han då egentligen bara, nej, det är inställning och arbete. Och det för mig var det väldigt bra att höra i den åldern, att det fanns flera vägar till den drömmen. Börje hade sin väg, jag hittade min egen, men att få stöta på sådana personer är oerhört viktigt, framförallt när man är väldigt, när man är ung och formbar fortfarande. Så Börje betydde mycket för mig som förebild. Han betydde väldigt mycket för mig som lagkamrat. Att vara nära och se hur han förberedde sig och vad som krävs för att ta nästa steg.
Och det där steget det tog ni för lite mer än ett år sedan med då Börje The Journey of a Legend. Här kom ett utkast hur det såg ut.
Hard 60, let's go!
Start strong. Let's go. I must clippa sönder den här gården.
Let's get it, boys. Here we go.
Sorry, what the hell are you doing? What the hell are you doing?
It's big.
It's too big?
Good, yeah.
Oh, okay. What the hell is going on?
Gun.
It's all right. I told him it's okay.
Oh, so you're the one calling shots around here now, Smokey? You want to safeguard him? Go ahead. He's on your watch now. Just don't come crying to me when Harold gives you the sack for not sticking to the budget.
Thank you.
And from that moment on, he became my sole responsibility. And I'll tell you, sometimes he drove me absolutely nuts.
Ja, det blev ju en dundersuccé för Viaplay det här, och det är inte bara i Sverige den har visats utan även utomlands. Hur har den påverkat ditt liv som skådespelare?
Det är ju så knepigt med såna här projekt. Man vet ju liksom inte riktigt vad, alltså när och var den kommer påverka ens karriär. Men jag har ju märkt av, framförallt runt när den släpptes här i Sverige, man märkte ju att det blev en sån otrolig stor reaktion liksom. och togs emot väldigt positivt. Och sen var vi, jag var med Börje Salming Stiftelsen som jag är ambassadör för i Toronto för All-Stars i våras. Och då var vi där på All-Stars-matchen och det var, jag såg väldigt annorlunda ut. Jag hade skägg och kort hår liksom. Det såg inte alls ut som jag gör i serien liksom. Men det var flera stycken som kom fram och bara, you're Borje, you're Borje. Så kan jag dansa. De bara, what the show? Alltså så här, man märkte att till och med i Toronto liksom, där blev den, slog den igenom väldigt stort också. Och alla som var på All-Stars-matcherna var såklart väldigt hockeyintresserade. Och det, så den nådde igenom där. Det var ganska fint att få se det liksom. För att det är inte någonting man nödvändigtvis märker av. Och jag hade inga siffror på hur den gick på deras tjänster där borta. Men att komma dit och folk liksom så på, jag blir såhär, shit, fan, det Börje ju. Och alla bara refererade till mig som Börje. Så det var coolt. Det var fint att få se hur mycket folk uppskattade.
Ja, jag förstår det. Och i hockeykretsar, Mattias, där du lever den ibland, hur togs den emot? Du är ju ändå en av våra absolut största. Det är nu nästan 2 år sedan Börje gick bort då i den tragiska sjukdomen ALS.
Ja, men jag tror många så som jag gjorde en hyllning till Börje. Börjes liv, vad han har gjort och vad han betytt för framförallt oss svenskar som har tagit klivet över Atlanten, banat väg och fått nordamerikanerna, kanadenserna att se annorlunda på den europeiska och framförallt den svenska hockeyspelaren, vad vi representerar. För Börje representerade allt av det som vi ser idag. Han hade skickligheten, men det var karaktären. Det är därför jag har sett så många kaptensämnen från Sverige och kanske ultimata lagspelaren som för många är väldigt uppskattad egenskap i NHL när svenska spelare kom hit. Och det är tack vare Börje. Han öppnade den dörren och visade nordamerikanerna att det här är liksom från Sverige, det här är vad vi representerar. Det är inte bara skicklighet utan det är karaktär. Och har man träffat Börje så alla, att just det är karaktären som sticker ut, som är inne på, att personen, att den här snälla, mjuka kunde vara den här stenhårda hockeyspelaren också.
Men vad sa han egentligen när han såg din skridskoåkning första gången? Hur ärlig var han? Att du var ju ärlig.
Han var nog inte för ärlig, han är ju för snäll.
Ja, nej, alltså, han sa inte så mycket utan liksom, han var ju med och körde en gång.
För så här såg det ut,
ja,
alltid.
Ja, exakt.
I början.
Och det där var ändå ett par veckor in.
Ja, det var det.
Ja, där hade jag, fan, där kunde ju svänga. Ja. Där hade vi tagit stora steg.
Men var han med på isen?
Ja.
Men sen gick ju framåt.
Ja, men sen började vi få upp farten lite. Och sen när vi väl filmade så blev det ju bara betydligt bättre. Så det, vi jobbade ju på hårt liksom. Men han var med på isen en gång. Och det första han gjorde var liksom, när jag kliver ner på isen så tar han klubban och bara drämmer till mina liksom benskydd stenhårt. Och jag kan ju knappt stå. Det var innan de där bilderna. Alltså jag kunde inte binda stå. Jag kunde inte ta emot pucken när jag rörde mig, men då ramlade jag liksom. Jag kunde knappt göra det. Han bara smällde till mig. Nu kör vi. Jag bara, okay, men jag tror att han liksom, han kände sig nog rätt, alltså han hade ju bestämt sig för att jag skulle göra det här liksom. Och jag tror att han var rätt lugn. Vi hade ju rätt mycket tid då, så jag tror inte att han tänkte så mycket på att shit, han kan ju inte stå på skridskor, utan han tänkte väl, men det där löser de sen liksom. Det är på film. De fixar nog det där. Så det kändes inte som att han var så orolig, utan han tyckte nog det var kul att vi fick stå och passa lite liksom. Vilket vi fick göra då. Och det, så han var inte så kritisk till min hockeyåkande då. Och sen så när vi väl filmade, då hade han ju redan blivit sjuk. Så han kunde inte stå och skrika på mig tyvärr på inspelningen när jag gjorde bort mig.
Men du, ni gjorde ju verkligen inte bort det. Och den här filminspelningen, serieinspelningen, hur annorlunda är den mot många andra? Du gör ju mängder med produktioner, men det känns som att ni blir väldigt tajta på något sätt. Ni gjorde tatuering och allt möjligt.
Ja, precis. Jag har
man ser den där, man håller upp den mot kameran. Ja.
Nummer 21.
Här har vi den. Ska vi se. Exakt. Precis. 21, Salming.
Min enda tatuering. Ah. Den gjorde jag på
är det enda sätt du har? Ja. Och du den. Hur tänkte du?
Nej, men alltså det var liksom, det var flera som, så en i maskteamet som var med i Toronto, hon hade med sig ett stick and poke kit liksom, så här manuell tatuering eller så kallar det liksom. Aha, okay. Så snackade de om så att göra tatueringar. Sen så var det någon, hade de någon fest någon kväll då flera av dem började, fick för sig, nu på fyllan ska vi tatuera in Maple Leafs, hela teamet, och Oskar Skagerberg som spelade Stigga tatuerade in nummer 14 och liksom, de måste, det här blir skitbra. Jag var inte med på den festen för jag jobbade ju hela tiden och skulle träna på morgonen efter och sådär, så jag kunde inte riktigt socialisera med de andra så mycket. Så jag missade det. Men så kommer jag ihåg, de kommer och så här visade sina tatueringar. Jag bara, okej, liksom. De bara, du måste ju göra en 21. Liksom. Du måste göra 21. Mm. Jag var så här, jag menar, det är liksom, jag har inga tatueringar. Det är ju så permanent, liksom. Jag bara, man har den för alltid. Då kommer jag ihåg, Hedda sa till mig, som spelar Margitta. Hon bara, ja, men Walter, för alltid är inte så länge. Och jag var så här, det är ändå en bra take på det. Jag bara, alltså, det är ju så. Men sen så var jag lite tveksam. Och sen när han gick bort då, 24 november, den dagen så kom jag ihåg att jag sa, jag bara, när vi är klara så kör vi.
Mm.
Så det första jag gjorde när vi rappade i Toronto, vi hade en vecka till i Kiruna och i Mexiko lite, några månader senare, men det här var sista på självaste liksom, riktiga stora inspelningen. Så då filmade vi klart. Sista vi filmade var faktiskt skridskon i ansiktet. Ja, så vi på, låg på att göra det. Så blev vi klara. Då gick jag rakt ut i sminktrailen och bara, kör. Så det var det första vi gjorde på rap. Liksom.
Ja. Ja, för det är ju lite smärta man tänker med under karriären med alla dessa stygn och så, Mattias. Ja. Hur tufft var det egentligen på den här tiden?
Det var stenhårt att börja offra ju sin kropp oerhört. Både genom, framförallt, själva det här med skridskon, det är ju en ren olycka. Mm. Men jag tänker på hur Börje täckte skott. Ja. Helt orädd för var den skulle landa.
Ja, det viktigast
att bara täcka det här skottet. Så att, nej, Börje var tuffing.
Ja, och just det, man pratar om tufft och spelare också, men han gjorde ju det här mycket också. Han gjorde ju mycket mål och väldigt mycket framspelning också. Det var ju en lirare.
Och det var ju, alltså han ändrade ju lite hur backar spelar hockey i NHL liksom. Alltså det var ju liksom, han spelade på ett sätt som folk inte var vana vid. Alltså det här offensiva spelet och skickligheten med pucken och åka bakom målet och vända upp och starta en framspelning liksom. Det fanns liksom inte riktigt innan Börje kom dit på samma sätt. Så han har bidragit till så otroligt mycket och som du var inne på också att hur han har öppnat banan väg för alla svenskar. Men också han har ju, alltså utan Börje hade nog inte hockey sett ut som det gör idag. Liksom. Dels för att, som sagt, det hade nog tagit ganska många år innan svenskar och europeer tog sig in på samma sätt. Liksom. Han öppnade den dörren väldigt tidigt.
Mm.
Och det tänkte vi på mycket när man höll på att jobba med. Man undrar ju hur det hade sett ut i NHL och i hockey överlag om inte Börje hade funnits. För att jag tror att han är en av de som haft en av de största inverkan på sporten. Liksom. Men han var ju, alltså han var, som sagt, han var en väldigt all-around-spelare. Liksom. Väldigt skicklig och snabb och så där. Stigge sa till mig en gång,
Stig Salming,
jag börjar storebror, på set någon gång så snackade han bara så, men hur går det med liksom skridskoåkandet? Jag bara, men jag kämpar på liksom, vi försöker. Ja. Men det är inte så noga, han var ingen bra ändå. Han kunde inte åka så bra ändå. Så det höll i sig hela vägen. Stigge och Sangre, hela vägen så var det.
Ja, du känner igen dig i familjen liksom. Själv också.
Ja,
men hur har det varit att gå vidare nu då? För nu är du aktuell igen med en film som jag vet Mattias och många andra längtar efter. Det är Beck på gång också. Mm.
Beck Wilhelm heter den nu.
Ja, får en egen där då?
Ja, så jag får en egen film. Eller ja, det är ju ensemble som vanligt, men med lite mer fokus på William då. Ja. Men det vi satt och pratade om det lite här innan. Det är så märkligt att gå vidare från ett sånt här projekt när man under 4 års tid hade det framför sig.
Mm.
Och sen så, eller 5, och sen så när vi ska göra pressen och allting, och sen så helt plötsligt står man där och bara, nu behöver jag aldrig göra något mer om det här. Så nu är jag klar med Börje.
Mm.
Och då var så här, det kände man också sista dagen i Mexiko när vi filmade. Jag bara, ska jag aldrig spela Börje igen? Liksom.
Ja.
Vi var på Kristallen i våras och då var vi på Amir och bara så här, kan vi inte göra, det kan bli en säsong 2, det är massa grejer vi inte har filmat liksom, men vi löser lite halvt på skoj, men också liksom nej, men bara för att det var väldigt märkligt. Men sen är det ju väldigt kul att få göra andra roliga projekt som Beck då, som nu, som jag ser fram emot att den ska få släppas. Och det är ju väldigt kul på sitt eget sätt att få komma in i den världen och få liksom, det är stort på sitt sätt att komma in i vad jag har vuxit upp med också, med Beck och liksom sitta med Peter Haber och Ingvar Hidvall som spelar grannen då innan han gick bort. Att få ha scenen med honom när han kommer att bjuda på en stänkare, då var man väl såhär, okej, det här är
ju... Det måste ju vara nostalgiskt.
Ja, men det är stort.
Men jag vet att du gillar att tävla också, och det är ju definitivt Mattias. Vi ska avsluta med en liten tävling, och vad passar bättre då än att ha en liten spot- och filmtävling med er två? Ni får vara sån här. Mm. Så kommer jag hålla upp någonting och säga en titel här på en film eller en serie, så ska ni skriva ner vilken spot den här filmen eller serien då handlar om. Okay. Förstår ni?
Mm.
Vi börjar med en film som heter Odd Man Rush. Vilken idrott? Vi skriver ner den. Oddman Rush. Och då skriver Walter och kan hålla upp mot kameran. Han skriver amerikansk fotboll. Och Mattias?
Ja, jag skrev hockey.
Hockey. Och svaret är här.
Nej! Hockey. Ja. För jag tänkte, först, jag hade ingen aning om filmen. För jag hade inte sett den. Heller. Men när du sa Oddman Rush.
Ja, det
är ju... Det är väldigt hockey. Jag tänkte vilken man ser inte i varken fotboll.
Men det finns på Viaplay. Så det är bara att gå in och kolla på den här.
Ja, Rush, den har jag missat också. Jag har hört så många gånger. Ja. Alltså Rush är ju också
ett anfall.
Ett anfall i NFL på, också. Liksom.
Och lyssna på fråga två då. Nästa filmserie som finns på Viaplay. Rush. Vad är det då? Vilken film?
Den har jag
vilken sett. Idrott? Och då tar vi Mattias först den här gången. Han har lite problem med den här. Det kan bli kvitterat.
Jag skrev motor.
Motor.
Motorsport.
Jag skrev racing.
Ja,
precis.
Nu får du berätta. Vad...
Här har vi den, hur den ser ut.
Ja, nej, ja. Det var han som var med i den där olyckan.
Ertel Senna.
Lauda tänker du bra.
Lauda, precis.
Lauda. Ja, precis.
Ja, ja. Mm. Ja, du ser, man har filmer kvar att titta på.
Nästa film då. Vi har fortfarande då en ledning för Mattias med ett poäng. Nästa film ser I, Tonya. I, Tonya. Tonya. Och jag kan väl säga efternamnet. Jag har för mig att det var Harding, va?
Mm.
Och då kommer svaret från båda två. Och svaret, ni som lyssnar på podcasten, kan det vara lite annorlunda. Men de skriver alltså på en liten tavla. Och Walter har skrivit konståkning. Ja.
Den har jag faktiskt inte heller sett, men
den
vet jag ändå vad den handlar om.
Ja, den kommer ihåg nyhetsrapporteringen där.
Inte upp på Mattias.
Det gör inte jag, men jag minns, jag har hört om den.
Den här då? Draft Day. Draft Day, vad kan det vara för sport? Som den filmen handlar om, med mycket känd skådis. Som har varit skådespelare i bland annat Bodyguard. Jag kan inte säga mycket om filmer, det ska jag erkänna. Men
basket,
amerikansk fotboll.
Nej, det var NFL.
Ja, det är NFL.
Det kändes, det var 50-50.
Nej, jag har inte sett den. Det är väl något som man skulle behöva göra. Ja. Sen hade vi en sista då, som Bring It On. Men nu har vi avgjort här, Mattias.
Det har vi gjort.
Cheerleader, ja. Hade ni tagit den?
Nej, det har jag nog inte gjort faktiskt.
Nej.
Ja, du tog den faktiskt.
Ja, det är bra med filmer också.
Men,
ja.
Men gott som idrottsfilmer. Vad tycker du själv generellt om idrottsfilmer, Walter?
Jag tycker det kan vara väldigt kul. Jag håller på att kolla på Ted Lasso nu, den här serien. Ja. Den är lite mysig, liksom. Den är gullig. Och jag tycker också om det för att det är fotboll. Liksom. Även om det inte är så mycket fokus på fotboll, men det är lite mysigt att få hänga i den världen. Liksom.
Ja.
Det grejen är den, om man är väldigt idrottsintresserad, så är det ganska viktigt att det ska se bra ut, tycker jag. Alltså, så här, för annars blir det nog lätt att man kommer ur det. Liksom, ja. Så här, det är ju viktigt för oss med början att vi bara, okay, men det måste se ut som att det här är på riktigt. För att annars så tappar vi trovärdigheten helt.
Mm.
Ted Lasso, ja, så där kanske med fotbollen ibland. Men den är mysig ändå. Liksom. Ja. Men om det görs bra kan det vara helt otroligt. För alltså, idrott är så, det är så upplagt för som bra storytelling. Liksom. Ja. Framförallt när det är sanna historier. Man bara, så här, det finns helt otroliga sagor om framgångar och liksom lag som mot alla odds lyckas gå och vinna allting. Liksom, och så
du får knacka på här uppe nu så det görs någon fotbollsserie. Det är ju lätt att springa. Det är ju mycket enklare än hockey.
Jag sa det till dem. Jag bara, nu får ni ta in mig så kan jag spela någon fotbollsspelare.
Du får tala om att tävla så på våra sociala medier via Play Hockey så är det bara att gå in och vara med i tävlingen om att Sundins Toronto-hjälm, det är inte den äkta bojan, så vilket litet huvud när han gästar hos bojan George. Ja. Men det Mats som har skrivit på den här med väldigt läckig autograf här uppe. Och sen har du säkert någon hemma också, men en Toronto-tröja med Mats autograf också på den här. Så gå in på sociala medier så är ni med där och tävlar. Walter, vad hände i helgen för dig?
Gud, inte så mycket tror jag.
Nej, för dig Mattias?
Nej, det är väl inget speciellt utan följer alltid NHL för att det är bara en ström av bra matcher hela tiden.
Philadelphia-Chicago till exempel lördag 19.00 så kan ni hålla koll på den. Pingis pågår och har pågått. Truls Mörgård förlorade tidigare den här morgonen på via Play. Mikael Appelgren på tal om pingis.
Jag såg det.
I receptionen tyvärr förlust. Men det kommer fler matcher och så blir det lite dart och sen så är det med Hurricane med Bayern München ikväll och så är det mängder med NHL-matcher. Det blir en härlig helg också.
Bra sporthelg.
Eller hur? Jättetrevligt att träffa dig, Evalte. Och vi slår ju ett slag som alltid för ALS-stiftelsen Börjes där också. Där det behövs och det dras in jättemycket pengar. Bra jobb ni gör där. Tack för det. Och tack för sällskapet. Tack Mattias.
Tack själv.
Och så önskar vi en trevlig helg. Vi är tillbaka på måndag igen med Valentina Lisanna och Jakob Josefsson i de här stolarna. Njut av all sport på Viaplay och ha en härlig helg, så ses vi. Hej!